When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå, hallå.
Ja, hej. Där är ni. Hej allihopa och välkomna till den här delen av frilansdagen. Visst är det skönt med lite luft efter de här salongerna vi har precis haft. Jag har äran och nöjet att presentera två av mina favoritpodcastare, Margit Atladotter och Lisa Bjurvald. Och de gör ju en podcast som jag hoppas ni lyssnar på. Som man skulle kunna... Det ligger nära till hands att jämföra med Mats och Helin, men det finns också väldigt stora olikheter när det gäller saker som feminism, bitskhet och rapphet kan man kanske också säga.
Tackar, tackar.
Ja, jag kan presentera lite kort också. Margit Atladotter, tidigare chefredaktör för Nöjesguiden, redaktör på Politism, som är en vänsterinriktad sajt för politisk diskussion. Lisa Bjurvald arbetar som redaktör på Medievärlden. Och som frilansskribent, tidigare ledarskribent på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.
Ja,
inga större fel hoppas jag?
Nej, nej. Några sidor ser vi utelämnade eftersom vi båda är gamla rävar i branschen. Våra ungdomliga yttre till trots.
Ja, men precis.
Det var helt fint, Anna.
Ja, nej, men vi släpper lös er helt enkelt.
Gör det. Tackar. Det är väldigt speciellt, Margret, att spela in en podd framför publik.
Vi har gjort det en gång innan på... Vad var det?
Mediedagen i Göteborg.
Just det, jag höll på att säga bokmässan.
Ja, nästan samma känsla. Vi svepte in med tåg, upp på en scen, babblade loss och sen så tillbaka igen till Stockholm.
Ja, men eftersom att vi också har folk som lyssnar hemma på kammaren så ska vi säga hej och välkomna till dem också. Och nu kör vi.
Nu kör vi.
Jag vill bara säga en sak alltså angående hur vi jobbar med den här podden är ju... inget så arbetssätt som jag rekommenderar egentligen.
Jag visste att du skulle säga det. Här för... kommer läraren i dig och ska ge råd.
Nej, men jag bara känner så här, för att det vi har är att vi har liksom ett gemensamt Google Docs-dokument som vi liksom kommunicerar genom. Och där inför den här veckans avsnitt så skickar Lisa en länk till en artikel som hon tycker vi ska prata om. Jag klickar på den. Den är på franska.
Jag förutsätter att det här kommer att utvecklas till en mångkulturell och flerspråkig podd.
Och
nej, det gör jag inte. Jag tänkte vi skulle använda Google Translate.
Ja, men jag tänkte ju så här, eftersom att jag kollar allting så här verkligen i sista stunden så fick jag så här panik när jag klickade på den. Och bara, vad handlar det här om? Så snälla berätta. Vad är det här för artikel som du tycker vi ska prata om?
Ja, det är väldigt spännande. Vi har ju hittills nästan enbart hållit oss till den svenska mediebranschen med vissa små spaningar. Förra avsnittet hade vi tema robotar och då var vi tvungna att snacka om nyhetsbyrån AP som har börjat digitalisera allting. Vad var det nu? En robot kunde producera 2000 artiklar per sekund.
Yes.
Inte lika mycket som en normal överbelamrad frilans, men någonstans där omkring ungefär. Men annars håller vi oss till Sverige. Men nu hittade jag ett fantastiskt spännande mediekvinnouppror faktiskt. Och upprop av 40 stycken kvinnliga journalister. Alla fransyskor. Och det de har gemensamt är att de alla bevakar politik. Och de har alla, oavsett om de skriver för höger eller vänster, om de är unga eller gamla, varit och är utsatta för extrem sexism av de här politikerna. Och det handlar då alltså inte om liksom enstaka tillfällen eller på väldigt låg nivå, utan det är ända upp till Elysée-palatset och det är liksom dag ut och dag in. Och de här exemplen som de har fått utstå, det har jag i alla fall översatt här och lagt in på svenska, så vi kan ju dra några av dem. De tjatar på dem om middagsdejter. Mm-hmm. Alltså hela tiden sådär, jag fortsätter fråga någonting då. Hur har ni lagt det här programmet? Vad kommer ni fram? Ja, jag svarar dem bara då. Men när ska vi ta den här middagen? De frågar om de drömmer om dem på nätterna. Och inte då i politiska drömmar, troligtvis, om kampanjer och liknande. De kikar upp under kjolen. Alltså det är en blandning här av någon slags förvuxna pojkar och potentiella våldtäktsmän man får känslan av. De tar bilder när de sover på valkampanjflygen och springer och visar för de andra manliga politikerna. Reportern har också fått höra att det vore väl bättre om du inte hade någonting på dig under kläderna. Och sist men inte minst så fick en av dem äntligen en intervju med en tung politiker. Hon hade jagat honom i flera år för att hon då enligt mannen hade burit en citat söt klänning.
Okej, men det här måste ju vara värsta stora grejen i Frankrike, antar jag.
Nej, det är det absolut inte, för det är ju 40, inte 40 franska Niklas Svensson, utan det är då 40 fransyskor. Så att det har blivit stort i feministiska cirklar, några andra mediebevakare kanske har uppmärksammat. Jag har sett lite grann, spritts lite till USA och Storbritannien. Men nej, det har inte haft någon som helst effekt, utan det är totalt tigs ihjäl. Kommer du ihåg den här skandalen med DSK?
Nej, berätta.
Med förra, ja, men den ultimata franska mansgrisen som
ja, gud ja.
Prostituerade och... Ja. Men det har ju varit på så många olika fronter. Och han försökte ju också med den här strategin att tiga ihjäl. Ja. Men
vill
vad
du mena
du?
Att det här är typiskt franskt? Alltså, för jag försöker tänka om vi översätter till Sverige om 40 stycken kvinnliga... politikreportrar hade gjort ett liknande upprop. Jag hoppas och tror, magkänslan säger att det skulle vara en jätteskandal.
Jag tror det. Jag tror knappast att man skulle få ihop kanske 40 så många, men sen skulle det vara liksom 20. Definitivt att det skulle komma bland toppnyheterna i Aktuellt och att det skulle bli extremt omtalat.
Visst.
Det tror jag faktiskt. Sen så är ju också frågan hur många av de här exemplen skulle kunna funka i Sverige. Det här med att det ligger en politiker och kikar upp under kjolen helt ohämmat. Och de sitter i taxi och de säger, varför har du BH och trosor, lilla gumman? Det verkar väl så onödigt. Den uppenbara sexismen tycker jag inte riktigt finns. Eller? Vad säger du?
Nej, precis. Det känns som att folk aktar sig lite mer, att den är mer subtil ja. I Sverige.
De kan ju självklart känna de här sakerna, men jag tror att det är få svenska politiker som skulle våga uttrycka sig så.
Ja, men verkligen.
Och framförallt därför att det bandas. Vi har en diskussion om jämställdhet. Det skulle bli liksom en skandal för dem. Och det är väl det som är den mest tragiska takeawayen, tycker jag, från den här storyn. Inte nog med att det inte har blivit en särskilt stor snackis, men det har inte gett någon slags kännbar konsekvens för de här manliga politikerna.
Men hänger de ut dem med namn eller är det bara...
Ja, vissa av dem med namn, men de allra flesta anonymt. De har ju också gjort ett helt underbart exempel där de har skrivit ett slags personporträtt av en manlig politiker och skrivit om honom på samma sätt som de själva blir bemötta. Där skriver de att han är sexig och varm och tillmötesgående och hur han slänger sin kamelhårsulster över axeln, han svassar fram i korridorerna, hur folk vänder sig om han har så nätt och elegant figur fortfarande. Så den har ju blivit spridd. Men jag har inte sett att andra franska medier har tagit upp det som i stämmer det här. Håller ni på det här sättet och trakasserar dem? Nu har du all den här tyngden. Nu är din chans att dementera eller liksom försvara dig. Det har de inte behövt göra.
Nej.
Fan, nu kommer ju den självklara frågan för mig. Har du stött på något sånt här?
Alltså, det känns som att man eventuellt kan ha gjort det, men att man har förtänkt det. Alltså, man var lite yngre. Nu har man ju kommit till en punkt i ens yrkesliv där... folk har så pass mycket förtroende för en att jag skulle liksom kunna hänga ut någon sån händelse och folk skulle tro på mig. Men för
inte
fem minst
i
år
den här
sedan,
podden skulle de ju få så jävla mycket.
Men för fem år sedan så hade man ju kanske nog bara så här, ja men du vet, skakat av sig det och gått vidare för den här känslan av åh gud, så här, ingen kommer ju tro på en ändå. Och att det blir en sån stor grej när man pratar om liknande grejer. Så jag kom inte på någon, så här, någon person att hänga ut just nu.
Ja, jag kunde inte heller komma på liksom, om man har pratat med Carl Bildt och han har tagit bild av en och, när man somnar, vilket man kanske inte gör under sådana intervjuer heller. Men jag tycker det har varit väldigt mycket mansplaining. Alltså, ja. När män förklarar saker för en.
Okay.
Den typen av sexism tycker jag är ganska vanligt. Att det kan vara även personer som är yngre än en själv, men någon som har någon form av maktposition, just särskilt inom politiken, som ska förklara då liksom, vad är ett paper eller vad är ett PM och den här rapporten, ja, den är ju ganska tung, här får du den. Den är ju över 50 sidor, så det kanske inte är något, det kan ju kanske roa dig lite grann, du kan ju läsa sammanfattningen. Men, det händer jätteofta fortfarande.
Men det händer mig väldigt ofta att eftersom att jag jobbar med Erik Rosén, min kollega, vi jobbar väldigt nära och driver politism. Alltså, väldigt ofta så tar människor, både män och kvinnor, de viktiga sakerna med Erik och sen detaljerna med mig. Och alltså, det kan irritera mig så pass mycket, för det är så himla subtilt. Alltså, det går ju inte att göra någonting åt det.
Gör
riktigt.
Inte det? Ska man inte säga det? Jag tänker tvärtom att vi måste börja avbryta innan de här harangerna kommer. Att du säger direkt, stopp. Vi har båda exakt samma roll.
Jo, men det har jag ju gjort flera gånger. Men alltså, jag vet inte. Det känns också som att man vill aldrig vara den personen, alltså den sura tjejen.
Man vill inte vara feministtjataren.
Nej. Men det är man ju.
Det är vi ju i alla fall. Och sen så problematiskt blir ju när man läser såna här exempel att man kanske börjar tänka så här, ja men det är ju ingenting emot de här stackars fransyskorna, får hålla på med olika män som kryper under kjolen och pratar om deras underkläder, och då plötsligt bleknar ju alla de här, visst, som du säger, de här subtila maktpikarna. En grej som händer mig väldigt ofta är att jag är ju delägare, en tredjedel i medievärlden, tillsammans med mina kollegor Mikael Marklund och Axel Andén. Det är ju väldigt få som förstår. Så det är ofta lite så att ja, men det är du som bloggar om där grejer. Du skriver något ibland. Ja, du har skrivit någon blogg. Och det, även om man kanske trodde att någon av de två männen hade en mindre roll, så tror jag inte att man skulle säga det på samma sätt in their face.
Nej, men det är klart att det är så.
För då känns det som att ja, men vi är på samma manliga nivå, så jag har ingenting att förlora. Men det är okej att göra en sån miss med en kvinna. Men som alltid så vill vi höra exempel från lyssnare. Folk får jättegärna mejla in och ringa och berätta vad ni har fått utstå när ni har rapporterat om svensk politik.
Svenska män med makt. Har de betett sig illa mot er i tjänsten?
Men nu kom jag just på det, eller det kanske var mellan två politiker. Var det inte någon lokal moderatpolitiker som hela tiden tjatade? Det var faktiskt på en politisk motståndare i kommunfullmäktige på samma sätt, att han ville ha en dejt. Minns du det typ i höstas?
Ja, minns vagt. Jag kommer inte ihåg vem det var dock.
Ja. Nej, men det var den typen av trakasseri, just man får liksom 100 sms. Det vill vi höra om.
Men du, jag läser här att du har skrivit kvinnor kan också vara svin.
Ja, visst är det sjukt.
Ja. Vad menar du med det?
Ja, nej, jag skulle ju aldrig skriva om jag inte hade ett konkret exempel. Det är ju så att det har varit två kvinnliga Schibsted-chefer som har stått för helt groteska trakasserier av en ung homosexuell man. Så att jag känner att det måste vi också ta upp i den här podden.
Det är klart, men berätta mer, för att jag såg den här storyn igår på Dagens Media. Vad är det som har skett?
Ja, det är ju så att de har ju betett sig på ett mycket grövre svenskt sätt än det här, kanske mer att man försöker vara en älskare så här, som i Frankrike. Låt mig ta och köpa dig lite dyra underkläder eller parfym. De har helt enkelt stuckit i handen i byxorna på den här stackars unge mannen som är öppet homosexuell, vars partner, manliga partner, de till och med har träffat och ändå inte gett sig. Och ändå sagt att du vet väl liksom att du vill ha mig ungefär.
Ja, för fan.
Ja, så undrar man ju om de har hjärnan på rätta stället eller om de har alkoholproblem eller något, de här Schibsted.
Nej, jag vet
kvinnorna,
inte.
För det finns väl inget mer standoffish tänk
än jag. Alltså jag jobbar på Schibsted, men det är inte jag kan säga det nu.
Ja, men jag tänker liksom om en kille kommer med sin kille, då är det väl ganska kört på något sätt.
Nej, men jag vet inte. Alltså, bara när jag läste om det här så... tråkigt nog så drog jag någon typ av slutsats att folk tycker att det är okej att skämta med män på det här sättet, att de ska ta det. Alltså, och jag vet inte, jag blev så ledsen över hela grejen. Det är ju självklart inte okej någonstans. Men det verkar ju vara så att de kommer få, eller berätta, jag minns inte om hur det var.
Ja, de har dragit in facket nu, så att vi får väl följa och se vad som händer. Men det är precis som du säger, så är det ju nästan som att det har varit ett sätt att skämta. De har ju tagit upp det på personalmöten, så har de gjort jättegrova skämt om avsugningar helt plötsligt. Och man tänker då att en kvinna med makt som sitter där och gubbar sig och säger så här till den här stackars unge bögen: haha, när sög du av din kille då senast? Är det sexuellt överhuvudtaget? Är det inte bara ett riktigt ärkesvin, den här kvinnan, som bara kör det som maktstil?
Men jag
alltså,
känner,
hur mycket har det egentligen med sex att göra?
Nej, men det var inte det här vi ville med jämställdheten, spontant. Att vi skulle bli lika sviniga som alla gubbar.
Nej, precis.
Men ja. Apropå sexuella trakasserier, det verkar som att det blir lite av ett tema nu.
Ja, konstigt, på frilansdagen. Ja. Det kanske kan vara bra liksom att man ger folk någon slags rustning när de ska ut och frilansa, jag vet inte. Vi har ingen långsökt koppling. Men, nu blir det så, mer trakasserier, kör.
Så här, en ny mediekvinnotrend har vi noterat.
Ja.
Och det här är trenden. Kvinnliga skribenter som ger upp med äldre män när man blivit vuxen skribent. Och då har vi två exempel. Bland annat ett blogginlägg på Nöjesguiden, min gamla arbetsplats. Där en väldigt, väldigt rolig bloggare som heter Up From Below i princip skriver ett öppet hatbrev till alla vuxna män som låg med henne när hon var tonåring.
Fantastiskt inlägg.
Ja, vem du måste känna det här inlägget. Ja. Alltså det är så himla himla bra. Och det delas här vilt i mina flöden här har jag sett under dagen. Ska se om jag kan ta fram det och citera någonting.
Citera någonting. Du måste känna dig väldigt stolt, tänker jag. Du som var ung kvinnlig chefredaktör där, att det har kommit så intressanta och jävligt tuffa kvinnliga skribenter på Nöjesguiden i dina spår.
Ja, men gud, jag njuter. Det är underbart.
Du kan ju ta åt dig cred i hur många år som helst. Jag vet inte om
men alltså, det är inte på grund av mig. Det är väl på grund av att så här, tiderna förändras, hoppas jag.
Men jag tycker när man lägger någon slags groundwork och... Ja,
men du hade också ett annat exempel på den här trenden om att hämnas.
Ja, och jag kan väl säga att det också blir veckans rubrikord, köttpensel. Där är vi en annan kvinna i Sydsvenskan, Kajsa Leo. Rubriken är: vi tvingas läsa mellan raderna. Anders Zorn tänkte med köttpenseln. Det är ju fantastiskt skrivet. Där har vi också en äldre, nu när vi säger äldre så menar vi helt enkelt inte tonårig.
Ja.
Kvinnlig skribent som skriver liknande form av hatbrev till sin gamla konstlärare, som har bräkt såna här saker som att, ja, men vem bryr sig om att Andersson höll på med små flickor, mannen var ju ett geni, säger hon bland annat. Så hon pratar om hur hon har tagit fram förlagorna till vissa Andersson-bilder. Och i tavlorna så ser de hyllande ut och de tittar på honom och då stöttar honom, han är full. Men då i verklighetens fotografier, då tittar de liksom med äckel på den här unge fyllbulten Andersson. Och de ser uttråkade ut och de sitter där, nu är han full igen. Så hon har nästan hittat någon slags historierevision. Och drar då en slags röd linje från Andersson till dagens manliga konstskribenter och konstlärare. Som också är med och upprätthåller myten om det här älskade geniet. En fantastisk text, helt enkelt.
Okej, jag ska läsa lite från Up From Below's blogginlägg.
Vad heter hon egentligen?
Alltså, hon heter bara Hanna. Så att, vi kallar henne helt enkelt Hanna slash Up From Below.
Ja.
Här är ett litet hot. Om du är en vuxen människa och helt sonika kör upp kuken framför ansiktet på en tonårstjej. Alltså förlåt att jag sa det ordet men citerar.
Ja, det går som bra inte, för mig. Som ingen reagerar inte heller.
På en tonårstjej som inte vill ge dig en avsugning för att du vill tvinga henne göra det ändå. Ska jag hitta dig och köra upp något lika obehagligt i ditt face? Till exempel alla Melodifestivalens mellanakter år 2015.
Ja. En hård avslutning. Hon inledde så bra just när hon skriver om det här. När man själv är vuxen och man träffar 16-åriga män, då är ju inte ens första reaktion att man liksom svimmar av hänförelse och tycker att man har så fascinerande tankar och är så snygga direkt. Så att hon menar ju, hur 17 kunde de bli intresserade av mig, de här vuxna männen?
Ja, nej, alltså jag bara instämmer.
Ja, precis.
I allt hon skriver, gå in och läs inlägget.
Ja.
En annan trend, Lisa, som du har hittat är det här med att medier spelar väldigt mycket på läsarna eller tittarnas allra värsta farhågor. Och kan du berätta vad du har hittat för exempel på det här?
De här hittar man i till exempel Expressen.se och Aftonbladet.se. Inte på medievärlden och inte på politism, ska vi säga, utan vi skriver rakt ut vad vi menar. Men nu har vi ingen stor skärm, men en rubrik låter så här. Först är det en bild på ett antal små nyfödda bebisar som ligger i sina små sängar på BB. Och så står rubriken: hon är precis nyfödd, utsätts för det fruktansvärda.
Och sen en länk till TV.
Ja, TV-klipp. Sen en länk till TV. Och sen står det också med lite mindre text: TV. Barnmorskan avslöjas av BB:s kamera i taket. That's it. Hon utsätts för det fruktansvärda. Vad är det då?
Vad var det då?
Ja, jag har inte tittat för jag vill inte gå på det där jävla klicket.
Du vägrar?
Ja, jag vägrar faktiskt. För jag tycker man kan kritisera det ändå.
Ja, absolut. Ja.
Och jag är ganska övertygad om att Expressen.se inte skulle visa det om det var till exempel en våldtäkt av ett barn. Så att vi kan ju liksom kritisera i alla fall. För det man som läsare absolut tänker: hon är precis nyfödd, hon utsätts för det fruktansvärda. Ja, vad är det värsta? Det är väl liksom mord, våldtäkt, övergrepp, någon försöker stjäla henne, någon försöker hugga henne med kniv. Allt det här kommer ju upp i tanken. Och för att säga då att det här inte bara är någon enskilt litet övertramp, så har jag hittat massor olika exempel idag, men vi nöjer oss med ett till exempel. De gömmer en kamera, får se det snuskigaste.
Och det är slut där.
Japp, sen är det slut. Och jag har minsann inte klickat på den heller, ska jag säga det. Och också här är det en ung flicka som man kan skymta på bilderna. Så vi ser ju både det här trenden med att det är icke-specifikt. Det är det, det är det fruktansvärda, eller det är det snuskigaste, det är det hemskaste, det är det blodigaste. Det har ofta med barn att göra, ju mindre desto bättre, eller med unga kvinnor. Så också där är det liksom, antingen är det något äckligt, det är något snuskigt, vad är det som händer? Är det någon som tafsar, hoppar ut, någonting som skrämmer en och som tappar BH:n? Alltså det är rena, det är som en blandning mellan skräck och pojksträck på något sätt.
Men det är, alltså, de här klickfiskerierna är ju så problematiska på så många sätt. För några månader sedan då blev jag jävligt irriterad på Metro, som hade rubriken: du har ingen aning om vad den här 16-åriga tjejen kan göra med ett ägg. Och sen så var det en bild på en 16-årig tjej. Och då var det så här, när man klickade, typ ett så här vetenskapsexperiment som hon har gjort, som har blivit viralt. Men de fick ju jättemycket skit, för att det, alltså, det var så äckliga undertoner i rubriksättningen.
Man undrar vad hon kan göra. Kan hon proppa in 5 ägg i munnen samtidigt? Man får ju absolut olika associationer till
ja. Men tror jag att det här är någonting vi kommer få se mer av, eller?
Ja, gud, alltså sen jag började samla på det här, tänkte jag säga, så hittade jag ju hur mycket som helst. Alltså det här hade man kunnat fylla ett helt poddavsnitt med. Och det verkar ju uppenbarligen som att få klicka.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
På det. Både sajter som Aftonbladets likat och Expressens omtalat kör det här. Och det ska ju sägas, det är ju inte någon slags konstig svensk idé det här, utan det kommer ju liksom från BuzzFeed och alla de amerikanska sajterna som har kört det här i några år. Mm. Där det också är precis den här typen. Oh my god, you have no idea what happens when this 18-year-old girl suddenly, you know, showers. Eller vad det nu är. Liksom, så ska man gå in och klicka. Men det jag tycker är tragiskt är att det här ligger inte djupt begravet i någon slags undersajt, utan alla de här exemplen jag hittat har legat högst upp på relativt seriösa sajter som Expressen, Aftonbladets löp.
Visst.
Det är liksom dagens grej. Titta på det fruktansvärda, titta på det snuskigaste.
Men det är ju inte bara, alltså du nämnde ju Aftonbladets likat och Expressens omtalat och deras klickfiskeri. Det är inte bara de underhållningssajterna som är problematiska när det kommer till rubriksättning och puffsättning just nu, känner jag. Om vi tittar på det som jag håller på med, så här, opinionsjournalistiken. Alltså där, alltså om det är någonting som har gått för långt i Sverige, så är det debattklimatet.
Och det säger du som redaktör för en opinionssajt.
Ja, men alltså för att så här, vi tar inte in några så här debattinlägg från gästdebattörer, utan vi har ju stallskribenter som driver olika frågor.
Mm.
Men vi har pratat lite om det här att vi borde ha nästan så här ett specialavsnitt och bjuda in lite folk, lite debattredaktörer i Sverige och fråga så här, hur är det här liksom en bra nivå? Och senaste veckan så har det varit två grejer, tror jag, som vi båda har känt sig, men det här är så cyniskt att publicera det här och kränga ut det här. På SVT Opinion.
Ja, jag tror du får läsa nästan båda de här, för jag börjar skratta, för det är så dumt alltså.
Nej, men alltså, jag vet inte om ni kanske har sett det här, men det var en okänd ung och enligt egen utsago borgerlig debattör.
Som snacka om att förringa begreppet, ska man säga. Har du hört talas om honom förut?
Nej.
Nej, helt okänd.
Mm. Ja, han har alltså köpt nya märkesskor och är arg för att skomakaren erbjudit honom fel skokräm. Och den här texten blev ju liksom super viral för att folk bara så här var, ja, i princip hånade och hatade honom. Och då känner man ju så här, är det någon som tar hand om honom från SVT Opinion? För var det här en bra idé?
Ja.
Och sen har vi ett annat exempel som du har klistrat in, Lisa, som jag är så pass, alltså jag hade missat det här, men jag undrar verkligen. Okej, det är ny 24:s debattsida. Här är ett citat från den debattartikeln som har rubriken: vi gör evolutionen en tjänst genom att raka skrevet. Och sen så är citatet här: mitt underliv mår och har alltid mått helt fantastiskt, trots att jag plockat bort varenda hårstrå sedan alltid.
Ja. Vi har alltså fått en statusuppdatering av hur en okänd kvinnas underliv mår.
Ja.
Grattis till att ditt underliv mår fantastiskt. Nyheter 24, grattis till den minst relevanta debattartikeln genom tiderna.
Ja, nej, men alltså, och det känns så jävla trött att säga, klaga på Nyhet 24 och SVT Opinion. Men alltså,
varför? Det måste vi göra varje vecka.
Känns som att, ja, det känns som att man gör det varje vecka.
Ja.
Det blir aldrig bättre. Det är ofta så här, 16-åringar, 17-åringar, 18-åringar, alltså väldigt unga personer. Och det blir ju, alltså, som redaktör och framförallt som debattredaktör, så vet man ju också vad folk går igång på. Man vet ju så här, att det här kommer ju bli en skitstorm liksom. Och ja, nej, jag vet inte.
Men det jag känner är ju så här: Nyheter 24 får väl kanske lite bredare spelutrymme. Vi bör ju inte vara riktigt lika elaka mot dem, därför att det är en privat sajt. Den riktar sig väldigt mycket till unga människor, och uppenbarligen är rakning av underliv en väldigt stor grej som upprör många av deras läsare. Man kanske kunde ta in någon sexrådgivare som skrev om det istället, jag vet inte. Just när random tonårstjejen känns väldigt cyniskt. Men SVT-debatt har jag faktiskt en större beef med. Därför att det här är skattebetalarnas pengar. Varför ska de ha en sajt där de publicerar om någon snubbe som har köpt på nya skor och fått fel skokräm? Nej, men det är ju som att vi sitter här och skämtar. Det är ju som ett aprilskämt. Hade man sett det på 1 april så hade jag tyckt att det var ganska roligt. Borgerlig debattör blir arg för att hans dyra märkesskor inte behandlas med respekt. Det kan ju vara lite så här skojigt skämt med överklass eller någonting. Men att han får in den och att de inte säger lilla gubben, det där får du skriva hemma i din dagbok eller visa för din mamma. Varför publicerar de det?
För att det ger klick förstås.
Ja, men public service ska inte hålla på med den här jävla klickjakten. Det ligger inte i deras uppdrag.
Apropå borgerliga debattörer.
Du är public service vän så jag vet att du inte blir.
Nej, men apropå borgerliga debattörer så var det en av våra lyssnare som hörde av sig inför den här inspelningen och sa snälla, ni måste ta upp det här. Och det här är någonting som, alltså det här är väldigt smalt. Jag ber verkligen om ursäkt för att det är det, men vi måste ändå prata om det. Den borgerliga debattören Rebecca Weidmo Uvell
skriver i Dagens Samhälle, va?
Precis.
Ja.
Och jag tror att driver liksom en egen blogg eller hemsida där hon skriver och gör lite olika typer av granskningar. Hon är även slöseriombudsmannen, Slöso.
Är det eget utvalt liksom? Eller har hon hittat på det själv? Eller
jag
finns
tror
det?
Att det är väl typ så här, skattebetalarnas förening eller okay. någonting som har det.
Vad betyder det? Hon går och köper dyra märkesskor hela tiden? Eller tvärtom?
Nej, men alltså att hon har i uppdrag att så här, granska och ta reda på hur våra skattepengar slösas. Och hon har ju valt att tolka det här utifrån ett väldigt så här, högerperspektiv. Alltså hon granskar inte så här, vinster i välfärden och sådana där grejer. Utan, ja, men det jag ville säga var att hon blev rosenrasande över en text som min kollega Erik Rosén skrev som var i princip ett tips om en dokumentär som går ikväll på SVT. Och hon skrev så här på Twitter: "Hej SVT, kan ni bekräfta att ni även skickade ut Piketty-dokumentären till Timbro? Eftersom ni skickar ut förhandstittar, menar jag."
Ouch! Hon har alltså inte hajat.
Nej, men alltså, och sen så ställde hon till med ett jävla liv om och ville att SVT skulle svara på: "Är det vanligt att ni SVT skickar ut förhandskopior av program till vänsterskribenter?" Alltså som att det var... Nej, men som att det var det sjukaste som någonsin har hänt.
Alltså, pressadelen jag skickar ut ska man ju säga såna här grejer till höger och vänster och mitten. Och...
Nej, men alltså, det är bara, alltså den som anmäler sig på presstjänsten och vill ha en presskopia. Ja, alltså, jag var ju på en pressvisning igår, alltså det är så vi jobbar.
Nu tror jag att du har svalt ett clickbait. Känner jag. Ja, jag tror inte att hon är så dum. Jag tror att hon vill ha uppmärksamhet. Hon har säkert någon ny kolumn på gång i den här lilla Dagens Samhälle eller vad det är. Och så vill hon ha din uppmärksamhet. Tror du inte det? Det här är ju bara en fortsättning på det här med överklasspojk köper nya skor och skriver till SVT-debatt.
Du menar att jag har gått på det här nu?
Ja, är inte det också bara en fördumning? Och hon vet att det här kommer bli en grej. Och nu har vi tagit upp det i vår podd.
Ja.
Arg. Och nu har vi sagt hennes namn. Vi sa ju faktiskt inte namnet på skopojken eller på raka skrevet flickan. Men vi har sagt hennes namn, så det är ju ett poäng här.
Nej, men jag blev så konfunderad för jag tänkte så här, finns det... Alltså det är ju så vi jobbar, journalister. Alltså vi ser saker... läser saker innan alla andra för att kunna skriva om det. Men du kanske har rätt. Hon kanske bara låtsas inte fatta det och för att provocera oss.
Ja, en sak som jag misstänker, det är i alla fall att när politism får utstå såna här öknamn från extremt liksom provocerande i sociala medier i alla fall, högertyckare som säger att ja, men det är ingen skillnad mellan en sajt som Politism och Avpixlat. Den ena är vänster och den andra är höger. Då börjar man ju verkligen känna att vi måste ha vår specialpodd om debattklimatet. För då ligger den verkligen ner och skrapar på botten.
Men vi har ett problem med specialpodden om debattklimatet. Och det är ju att vi har ju kritiserat Nyhet 24 många gånger. Och deras debattsida.
Men den skrivs av robotar som inte kan medverka.
Nej. Men lyssna nu. Totte Löfström som är deras debattchef har ju faktiskt kontaktat oss och sagt att han vill vara med i podden.
Är det sant? Men han är ju man.
Ja, men det var det som var dilemmat. Jag kände så här, jag vill att han, alltså det är det rätta att göra. Att ha med honom och låta honom förklara. Samtidigt som... Det skulle vara lite... Jag vet inte.
Ja, jag tycker vi kan ta någon av deras kvinnliga redaktörer.
Okej.
Det tycker jag vi kan göra. De måste ju också vara ansvariga för deras deras urval. Och man kan ju absolut se, för de har ju längst upp i högerkanten på varje artikel har de ju hur många som har klickat och länkat och delat. Och då tittar man ju absolut på de mest provocerande, liksom 10 000, så är det någon sån här en lite tyngre analys om SD, så är det 4 delningar eller något. Så att de lever ju också på...
Ja.
De är ju medvetna om att de lever på klickjakten.
Ja.
Mm.
Okej, så Totte, förlåt.
Ja.
Du kommer eventuellt inte få inbjudan till att vara med.
Nej,
men om du har en kvinnlig kollega så ja.
Herregud, Margaret, jag ser att det är 6 minuter kvar.
Ja, men jag vill gärna att du ska... Du pitchade till mig att vi borde ha ett fast format som är... Eller som ska ha rubriken Veckans medieman twittrar.
Ja, det vill jag ha.
Förklara vad... Alltså, det finns ju väldigt många tweets att välja mellan då. Vad menar du?
Ja. Jo, jag började klippa och klistra lite grann här i vårt delade dokument. När jag kom på den här idén, Veckans medieman twittrar.
Ja.
Och det blev ju så himla mycket synsk att vi måste ju börja ha det här. Annars får vi bara ett stort lager. Vad ska vi göra med det? Donera till liksom jämställdhetsombudsmannen eller Statens medieråd. Vi måste ju börja använda det. Jag skulle säga att det finns en tweet som utlöste den här idén.
Okay.
Och det var precis när du och jag hade börjat podda för någon månad sedan. Då skrev DNs reporter Niklas Orenius en tweet som jag ska läsa upp nu.
Okay.
Och den lyder så här. Tung däven doft av Malda. Torkade kadaver idag igen i Malmö. Gyllebo gödning. Längtar tillbaka till sågspånsdoften i Paris tunnelbana. Jag vet inte, jag tyckte den var så väldigt skojig.
Men förklara vad som är så skojig.
Ja, den är rolig.
Det
är som att han har försökt komponera någon liten pretentiös Twitter-dikt där. Och samtidigt så vill han klämma in att han är Niklas Orenius världsreporter. Jag längtar tillbaka till sågspånsdoften i Paris tunnelbana.
Ja.
Jag tycker mest brukar jag lukta kiss där, men jag har inte en poets sinne å andra sidan.
Ja.
Så då tänkte jag, vad kul det är om vi börjar spana på alla såna här mediemän. Jag hittade också Niklas Svensson som tyckte att alla skulle bojkotta ett café i Gamla stan här om veckan.
Ett tillägg till det är att
ja.
Jag upptäckte då,
ja.
Jag ville titta på den här tweeten, att Niklas Svensson har blockat mig.
Men jag har sett den.
Ja, men jag vill bara, alltså det är ju det sjukaste. Jag tror aldrig vi har haft interaktion på
Nej.
Twitter, men jag har ju blockat så här, i preventativ syfte typ,
ja,
eller?
Ja. Kanske. Mm. För han twittrade nämligen att det var så fruktansvärt, förstår ni. Han fick inte byta sin svarta kaffe mot en latte på det här kaféet. Därför gick den här otroligt mäktiga Expressens största, ofta luftburna reporter ut till hela sitt enorma twitterflöde och sa: bojkotta det här kaféet. De lät mig inte byta. Så använder man sin makt som journalist, tycker jag. Och så bara hitta massa andra här. Så vilket ska vi ta här av alla veckans då? Det här var ju två gamla godingar.
Jag tycker att det här är en personlig favorit. För att jag fattar inte riktigt vad som menas. Det är så Per Gudmundsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, skrev den här tweeten. Judith Kiros har 2 artiklar i morgondagens DN. Förvisso en helsida, men ändå lite magert. Varför inte dubbelt så mycket? Eller en helt egen rygg.
Oh my god.
Och det här är ju någon slags, alltså han är ju ironisk.
Han är ironisk, ja. En kvinnlig skribent har 2 sidor. Hello, kom och ta över hela tidningen, Judith.
Ja.
Liksom
typ såhär, ge en egen rygg.
Ja. Jag förstår inte riktigt vad han menar, varför han är arg. Han är ju själv både på ledarbloggen och har ofta en artikel och intervjuas av något annat. Kan det ha att göra med att han är typ tjänstledig till mitten av sommaren och börjar bli lite bitter på kammaren?
Nej, men alltså också typ att så här, Judith Kiros är en så här, vänsterkulturskribent och att
ja.
Han, alltså så här, det är ju poppis att så här, tycka att hela svenska medievärlden är typ så här, kulturmarxister och att de bara tar över överallt.
Ja. Men att gå från det, att hoppa från det att hon har 2 artiklar i morgondagens DN till att fråga varför kan hon inte få en egen rygg om det ska på det här sättet, det känns som en lite stretch.
Ja.
Mm. Vi har ju också en här som vi kanske ska avsluta med. Veckans medieman tänker till.
Okay.
Billy Rimgard. Förresten, varför säger man att fågeln sitter på en gren, ledning, whatever, när fåglar per default alltid står?
Ja.
Jag skulle vilja att vi avslutade podden med den tanken.
Men vi kan inte göra det.
För att
jag måste ta upp en annan sak apropå mediemän på Twitter. Du har nämligen ifrågasatt att alltså, tidningen Journalisten har ju nominerat 3 stycken män till årets stilist.
Ja.
Det i sig är problematiskt, ja, men det är inte det vi ska prata om nu. Men du har noterat att en av de här nominerade, Björn Afflén, har favoritmarkerat och retweetat olika hyllningar av sig själv på Twitter. Och du tycker att det är typiskt mediemansbeteende, eller?
Jag tycker att det är en helt kul spaning som jag också har börjat på lite mer intensivt. När kvinnor nomineras till pris, du vet var tionde år och det är så här en fullmåne och sen är solförmörkelse efter och sådär, då brukar de inte uppmärksamma det, utan då väntar de till sin redaktionschef eller chefredaktör säger någonting. Och då säger jag tack, tack så mycket, tack gode herrn. Men när mediemän blir nominerade till alla priser, då så retweetas och det favoritas, och gärna när någon säger att man är en grymt skicklig stylist, jag själv favoritar, helt urskiljningslöst. Skönt.
Men alltså, varför jag ville ta upp det var för att jag kan känna att jag är en sån person. Alltså, när någon
du är
mot förmodan bara, gud vilken bra text av dig, så här, kör jag en retweet.
Gör du?
Men alltså,
fantastiskt.
Nej, men jag vet att det kanske är så här fult beteende, men...
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker bara det är så ovanligt för en mediekvinna.
Ja, kanske. Jag vet inte. Jag känner att jag är skyldig och ville verkligen... ta upp det här med dig.
Tjusvi Björn alltså.
Ja. Verkligen. Ja. Men, ja, men nu har vi nästan dragit över tiden.
Ja, det har vi. 15.00.
Tack alla ni som sitter här som har lyssnat på oss. Och tack till dig som lyssnar på podden. Vi är tillbaka i nästa vecka som vanligt. Tack Lisa Bjerwald.
Tack Maja,
för att du är min parhäst.
Ja, tack för att du är min partner.
Ja. Tusen tack.
Tack.
Tack, tack.
Tack.
Oh, okay.
Ja, hallå. Ja, tack så mycket Atla Dott och Bjerwald. Nu blir det 15 minuters paus när ni har fått era presenter.
Tackar, tack. Nej, faktiskt inte.
Vill ni ha bakgrund?
Ja, ja, men vi kan svara på dem.
Ja. Vi kan väl bara säga att det är 15 minuters paus för de som vill. Och de som vill, de som vill stanna kvar här kan ställa frågor till.
Men det är en helt relevant fråga. Vi startade den här podden för 2-3 månader sedan. Ja. Och anledningen till varför var för att jag skrev en tweet. Jag twittrar väldigt mycket. Om att jag saknade en podcast eller något typ av forum där kvinnor pratade med andra kvinnor i våran bransch om mediefrågor, utgivarfrågor, bara så här snackisar rent allmänt. Och detta för att jag lyssnar såklart som jag tror att ganska många gör på Mattsson Helin-podden där de diskuterar liksom, våran branschfrågor. Och sen så skrev jag den här efterlysningen att jag önskade mig ett sånt forum eller format. Och så kom jag på att jag ju hatar när folk alltid bara klagar på vad som inte finns och inte gör någonting själva. Så då så bestämde jag mig för att starta en podd. Då hörde Lisa av sig till mig och sa att hon jättegärna ville vara med. Mm-hmm. Vi sågs en gång, några dagar senare satte vi igång och sen dess kör vi en gång i veckan. Mm-hmm. Och vi har mellan 2000 till 5000 nedladdningar på podden per avsnitt. Det beror lite på vilken rubrik vi har satt och vad, vad vi...
Flashback-smockan var populär, minns jag. Ja, den var väl upp på 10.
Alltså, vi har talat om att vi finns på våra egna kanaler. Alltså, jag jobbar på Politism som redaktör. Och där lägger vi alltid upp varje avsnitt. Och Lisa jobbar på Medievärlden, där lägger vi också upp varje avsnitt.
Men vi har ju också haft tur, ska man säga, att eftersom vi redan är i branschen, så direkt när vi bara hade kört ett eller två avsnitt, så var det någon som skrev om oss i Sydsvenskan, någon skrev om oss på Expressen Kultur, och folk började tipsa varandra. Så att det blev liksom en väldig rotation på det direkt. Och jag tror bara efter typ 2-3 avsnitt så fick vi erbjudande om att åka ner till Mediedagen i Göteborg. Det var ju också en stor del av branschen. Så att det har liksom fått sån himla spridning direkt. Och jag kan väl bara se det som att det verkligen fanns ett behov för en kvinnlig mediepodd.
Ja, och liksom syftet är väl för oss ganska... Alltså jag ser det som någonting kul att så här, eftersom att jag jobbar med opinionsjournalistik, skriver väldigt mycket om politik, det är mycket politiska konflikter dag in, dag ut, så det är ganska skönt att bara prata om så här, mediefrågor, alltså man kan nörda ner sig i liksom, rubriker och så vidare. Och sen att jag tror att det är ganska så svårt för män i vår bransch att prata om men så här, frågor som rör kvinnor och hur kvinnor porträtteras i medierna. Det blir lite krystat liksom när de ska prata om det. Så att där är det ganska viktigt att vi ändå då tar någon slags ansvar och lyfter de frågorna så att liksom, det blir bättre någon gång.
Och där har vi också verkligen konkreta exempel på. Det finns hur många grejer som helst. Sånt här som native tv, alltså reklam, där akademikliniken samarbetar med en av tabloiderna utan, som jag då tycker i min kritik, inte varna för olika faror med enkla ingrepp. Man har ett program som heter Snygg eller fräsch på en lunch eller vad det är. Och det är ju ingenting som till exempel Mattsson Helin någonsin kommer ta upp, eftersom en av dem ligger bakom den och båda vill tjäna pengar på det här sättet. Så att i varje avsnitt har vi ju minst en, två, tre grejer som inte uppmärksammas någon annanstans. Mm. Så att det är ju skitkul att någon gör det, även om det är oss själva, precis som du säger. Men vi vill ju ha mer feedback också, känner vi. En grej som vi verkligen vill passa på att tipsa om när folk faktiskt sitter kvar här, det är ju att jag har startat ett nätverk via medievärlden för hat och hot mot kvinnliga journalister. Margret är väl med? Alltså det här är att jag håller på att känna på. Liksom. Finns det någon som vill vara engagerad? Och där får man gärna mejla mig om man är det.
Var kan man läsa mer om det här?
Ja, på medievärlden.se till exempel. Men också precis av samma anledning som Margret sa. Att inte bara sitta och klaga på hur utsatta vi är för hatet och hotet på nätet. Utan faktiskt gå ihop och till exempel lobbya mot arbetsgivare och liknande. Och hittills har det varit ganska många anmälningar. Men inte så många som jag hade hoppats på.
Nej, folk är väl härdade kanske.
Härdade, eller så tycker man mer om att klaga än att faktiskt göra något åt saken. Men jag hoppas att det inte är så. Mm. Så. Mm. Ja, det är ju gratis det här hittills.
Nej, men alltså, det här ingår ju i alltså, jag jobbar ju heltid på Politism och Lisa.
Jag jobbar 80% på medievärlden. Så vi gör ju det här på arbetstid. Mm. Men däremot så, här är vi faktiskt kostnadsfritt idag skulle jag säga. Men vi har ju lite andra uppdrag när vi har varit mässokonferens och liknande. Och då tar vi som vanligt liksom konsultarvode. Så, men sen får vi se om vi kanske ska börja kika efter någon sponsor eller liknande. Mm. Men inte makaroner eller något har vi sagt. Det måste vara något kopplat.
Akademikliniken kanske.
Ja, men gärna. Vi kan göra oss. Du och jag kan byta ansikten eller något. Vi har ju redan bytt med Mattsson Helin under en podd. Ja.
Hoppas det var svar nog på frågorna om våran lilla podd.
Ja. Tack för att vi fick komma.
Ja, tack så jättemycket.
Ja, stort tack.